Christiansborgs slott, Köpenhamn, 16 januari 1772. På håll är några flämtande vaxljus i en kandelaber, allt som syns i de mörka, ändlösa korridorerna. Men på slottets stenväggar avtecknar sig skuggbilden av ett antal figurer och de är på väg mot den norra flygeln. En av männen håller i ett papper, de andra skarpladdade musköter. Klockan är inte mer än 5 på morgonen när de är framme vid sitt mål, det ökända sovgemaket. En likblek kammarjungfru släpper in dem och upp ur sängen flyger Danmarks drottning. Framför henne står en av kungens hovmän, omgiven av soldater. Med en värdig bugning ger han henne en handskriven lapp. Drottningen tittar på den, blinkar förbryllat. Hennes make har funnit det nödvändigt att föra henne till arresten. På ren instinkt rusar hon mot dörren, barfota och klädd i endast negligé. Men vid utgången möts hon av beväpnade vakter och vredgad rusar hon tillbaka mot fönstret den här gången. Skriker och ropar på hjälp. Soldaterna tvekar. De vill inte lägga sin hand på landets drottning. Men så tar de tag i hennes vrist och som ett vilt djur kämpar hon emot. Caroline Mathilde är fången, men hon tänker inte ge sig utan kamp.
Det här är berättelsen om Caroline Mathilde, den unga danska drottning som skulle skapa ordning och fred, men istället skaka om Danmark i sina grundvalar och själv gick under i efterskalven.
Det här är Petri Historia med Cecilia Dyringer.
Danmarks drottning är vaken. Men ändå är det som att hon befinner sig i en mardröm. Ska hon arresteras? På order av kungen? Den 20-åriga Caroline Mathilde har svårt att tro att det är sant. Inom henne stiger ilskan, tar över rädslan. Det där är inte kungens ord. Det som sker här är inget annat än en slug palatskupp. Ett straff för den stora våg av förändring som Caroline Mathilde varit en del av de senaste 2 åren. Men hon har strid i sinnet. Ska slåss med näbbar och klor för allt hon håller kärt. För det som står på spel är inte bara kronan, utan hela hennes värld. Om du vill se riktigt illa, riskerar drottningen att förlora sin älskade, sina barn, sin frihet. Kanske till och med sitt liv. Utan att överdriva kan man säga att det här inte direkt var planen för den prinsessa som skickades till Danmark för 6 år sedan. Ingen gav henne i uppdrag att röra om i grytan, provocera fel makthavare och hamna mitt i en skandal. För det är verkligen en skandal hon har syltat in sig i. Nej, Caroline Mathilde skulle tvärtom tillföra stabilitet och lugn till landet. Och till en början såg det också ut att bli så. Ungefär 6 år tidigare, en oktoberdag 1766, rullar ett tjusigt ekipage in genom Köpenhamns stadsportar. Kyrkklockorna ringer glädjesång och framför galavagnen strör unga flickor blomblad. För där inne sitter Danmarks nya hopp. En 15-årig engelsk prinsessa, efterlängtad och noga utvald. Hämtad ur det engelska kungahusets toppskikt för att giftas bort med den danske kungen och bli drottning i främmande land. För det här är givetvis en diplomatisk transaktion. Och arkitekten bakom den är kungen av Storbritannien. Han har sett till att hans lilla syrra, Carolina Matilda, har trolovats med Danmarks unga och nyblivna regent, Christian den VII, för att bli den danska drottningen, Caroline Mathilde. Men alla kan vara lugna. Ingen ska behöva höra mig misshandla det danska språket, utan hädanefter går hon under det försvenskade Caroline Mathilde. Förhoppningarna är en ljus framtid med goda relationer mellan de båda länderna, det brittiska imperiet och det fortfarande relativt inflytelserika Danmark. Det är en lyckad affär, För alla utom den tonåriga, blonda och blåögda handelsvaran. Caroline Mathilde grät floder när hon klev på det kungliga fartyget som tog henne mot det nya, okända hemlandet. För det här är ingen världsvansessa, utan en familjeflicka som inte känner till mycket annat än de engelska palats och parker hon växt upp i. Hennes mamma har uppfostrat barnen på egen hand och till stor del hållit dem utanför det offentliga livet.
Och det innebar ju samtidigt att de fick ju ingen vana vid att bli hovetiketten vid kungaparets hov, utan de levde ju väldigt skyddat, och mamman ville inte heller att de umgicks med jämnåriga, för då hon fruktade ju då att det kunde få en negativ påverkan på deras utveckling.
Det här är Karin Tegenborg Falkdalen, författare och idéhistoriker.
Så de levde väldigt skyddat och isolerat, Caroline Mathilde och hennes syskon. Och det här innebar ju då att hon var ju inte speciellt väl förberedd när hon då som 15-åring kom till det danska hovet, där man hade då en väldigt strikt och formell ceremoniell kultur.
Men Caroline Mathilde är åtminstone inte ensam. Redan i Roskilde, där hon först togs emot, mötte hon sin make. För de har redan gift samman på distans, så att säga. De är ungefär lika gamla, 15 och 17 år. Och Christian verkar charmig. Kramar och kysser henne på både hand och kind. Ett brott mot etiketten. Men vad gör det när han är så hjärtlig? Och ful är han inte heller. Med sina blå ögon och blonda hår, distinkta näsa och ljusa hy är han faktiskt lite lik Caroline Mathildes bror som ung. I november stadfästs äktenskapet mellan kung Christian och den engelska rosen i Köpenhamns storkyrka. Och kanske känns det då som att Christian kan bli en utmärkt make. Vi får väl se. Den nya drottningen gör succé hos de danska undersåtarna. Hon är glad och älskvärd. Och i utländska ambassadörers brev står det att hon får folkets applåder och kärlek var hon än visar upp sig. Men hemma vid hovet är det deppigare. Caroline Mathilde har installerats i en praktfull våning på slottet Christiansborg i hjärtat av Köpenhamn. Det är ett pampigt palats, ganska nybyggt, med en kunglig teater, slottskyrka, stall för mer än 300 hästar, tjänstebostäder för hovstaten och magnifika trädgårdar. Men för en nervös 15-åring som mest gillar att vara på landet är det kanske inte en drömbostad. Caroline Mathilde längtar hem. Bort från det här stället, där hon knappt ens kan göra sig förstådd.
Nej, hon kunde ju inte danska och hon kunde ju inte heller tyska. Det var nog en ganska omtumlande tid för Caroline Mathilde. Hon kom ju då från en skyddad uppväxt i de närmaste familjekretsen. Och sen så kom hon ju till ett överdådigt hovliv som hade till syfte att upphöja kungamakten. Och de kungliga var ju officiella representanter för det danska kungliga enväldet. Och där tror jag ju att där kan det ha varit svårt att då komma från en väldigt förhållandevis, alltså utifrån kungliga sammanhang, komma då från en väldigt privat uppväxt då till ett hov där hon alltid blev iakttagen och granskad och beskådad och bedömd att hon, om hon kunde föra sig som land, stod då en dansk drottning.
Nej, den engelska rosen börjar snabbt och sloka. Skönt då att hon åtminstone har sin make. För de unga tu verkar ju vara en utmärkt matchning. Men det var ett sken som bedrog. Skärmtrollet Christian visar sig själva verket vara mindre charmig och mer av ett troll. Till en början förtjust, men ganska snabbt slänger han bort Caroline Mathilde, som vore hon en leksak ett barn har tröttnat på. Det svider säkert för drottningen. Men kanske noterar hon att det inte bara är hennes närvaro som gör att kungen uppträder lite avigt. Det är något annat med Christian också. Något som inte riktigt stämmer. Han är lite speciell. Intelligent och känslig, det är en sak. Men han beter sig också direkt svinigt. På kvällarna drar han runt på stan med sina kompisar. Ett gäng adelskillar, ett riktigt rövgäng av allt att döma. Och super, muckar gräl och springer på bordell. Och förutom att han rår sig med prostituerade, njuter han också köttets lustar på andra sätt. Christian den sjunde har vad som vissa ska beskriva som ett abnormt utvecklat könsliv. Men andra talar mer klarspråk. Den unga kungen är en manisk onanist. Så ivrig att man kan oroa sig för att det finns risk för skinnflåddhet. Och hans hovmän och läkare är bekymrade över vilka konsekvenser det här kan få. Förutom att det förmodligen är lite socialt obekvämt, Christian är inte buskablyg, har man uppfattningen om att självbefläckelse kan leda till sämre fertilitet. Idag vet vi att det inte överhuvudtaget stämmer. Men i ett arvkungadöme på 1700-talet är det förstås ett stort orosmoln. Bara misstanken om att det skulle vara ett problem för kungaparet att få barn ställer till det för dem. Det är ju en av huvudanledningarna till att Caroline Mathilde är i Danmark. Hon är kronans mest dyrbara avelsko. Minst en tronarvinge måste hon producera. Och då måste hon också få Christian att besöka hennes sängkammare. Men månaderna går efter bröllopet utan några tecken på kunglig grossess. Och elakt skvaller börjar viskas i slottets korridorer om drottningens misslyckande. Och inte heller Christian är direkt en mönsterregent. Onanin och suporgierna gör att viktiga dokument blir liggande. Ceremoniella plikter skolkar han gärna från. Kanske tänker de flesta att det här är ungdomsfasoner som kommer att växa bort. Men det är inte bara tonårshormoner som gör att Christian är som han är. Han har allvarligare problem än så. Och de kommer inte försvinna med åldern, utan bara förvärras. Men vad är det nu då för land som Caroline Mathilde har hamnat i? Ganska omodernt får man faktiskt säga. Åtminstone i jämförelse med hennes hemland. De danska bönderna som inte äger sin egen jord är fast i en form av livegenskap. Och kungastyret är enväldigt. Alldeles väldigt enväldigt.
Det danska enväldet gav ju kungen i princip nästan obegränsad makt. Det fanns ju egentligen inga inskränkningar i hans makt förutom att Danmark skulle ha en luthersk statskyrka och att han inte fick, kungen fick inte dela sina riken och inte göra några förändringar i kungalagen. Men utöver det så hade han ju i princip inga inskränkningar.
Ja, så ser det ut på pappret. Men de senaste decennierna har det vuxit fram ett statsråd bestående av jordägande aristokrater som kungen konsulterar. Och med en monark som ser ut som en fågelholk på konseljen är det i princip de som styr. Så den som kan kontrollera kungen och se till att han sätter sin underskrift på rätt papper blir landets de facto regering. Och det är förstås många som drömmer om att vara den som ensam håller i marionettkungens trådar. Utöver den makthungriga adeln lurar också änkedrottningen Juliana Maria, kungens styvmor, i skuggorna. En dam med en agenda som gifte sig med Christians far efter att han blivit änkeman. Tillsammans fick hon och den förra kungen en son som änkedrottning Juliana Maria självklart vill baxa upp på tronen istället för Christian. Ja, som alla hör osar det lite ruttet i den danska staten. Hösten blir till vinter och vinter blir till vår. Isarna lossar runt öriket Danmark och sund och hamnar fylls av fiskebåtar, handelsfartyg och flottans fregatter. Och när kvällarna börjar ljusna, i maj 1767, får drottning Caroline Mathilde äntligen anledning att glädjas. Det verkar som att Christian trots allt gjort visit i hennes gemak och att de har prickat rätt åtminstone en gång. För Caroline Mathilde väntar barn. Men det här förändrar ingenting i Christians inställning till henne. Han behandlar henne fortfarande iskallt. Och inte nog med det. Han förödmjukar också sin gravida hustru. Mitt ute i offentligheten. Där alla kan se.
Köpenhamn, 1767. Hon ville egentligen inte gå. Men så lät hon sig övertalas att gå sin make till mötes. Och nu sitter drottningen där i logen, i den påkostade palatsteater som Christian den sjunde låtit uppföra i en av slottets flyglar. Bakom scenens draperier gör en fransk skådespelartrupp sig redo. med den mest dramatiska föreställningen är det kungen som ska stå för. När han anländer slår han sig inte ner vid sin hustrus sida utan i en loge mitt emot. Och med sig har han en rödhårig uppenbarelse utstyrd i sjöofficersuniform. Hovfolket tittar på varandra, viskar. Kung Christians sällskap, en lyxprostituerad dam med eldigt temperament, är känd i hela Köpenhamn. Den senaste tiden har hon inte bara synts på stadens ölkällare med kungen, utan till och med dykt upp vid middagar på slottet. Och hade drottningens graviditet inte hindrat henne från att gå på den senaste maskeradbalen, hade hon tvingats bevittna hur hennes äkta man skrattat och dansat natten lång med den uppiga kvinnan. Caroline Mathilde kokar av ilska. Men Christian tar ingen notis om det. Och så går ridån upp.
Stövel Katrin kallas hon. Christians mätress. Kanske är hon bara en älskarinna bland andra. Kanske är hon faktiskt hans livskärlek. Men det spelar ingen roll. Att kungen uppträder så här med henne vid sin sida är bara för grovt. Så hovmännen tar Christian åt sidan, försöker tala allvar med honom. Folket älskar Caroline Mathilde. De vill inte se sin drottning smädas på det här viset. Christian måste se till att Katrin försvinner ur bilden. Och tjurigt går kungen med på att skriva under ett papper om att hon ska förvisas från Danmark. I början av 1768 hämtas Katrin av polis och får svära på att aldrig mer sätta sina stövelklackar på dansk jord. Christian är förmodligen både förkrossad och förgrymmad och tar ut sin ilska på drottningen genom att skicka iväg den som kanske står henne närmast. Hennes hovmästarinna. Men trots motgångarna sköter Caroline Mathilde sitt jobb efter bästa förmåga. En sen vinterkväll den 28 januari 1768 får Danmark den finaste gåva hon kan skänka. Och kung Christian en födelsedagspresent som heter duga. För bara ett par timmar innan kungen fyller 19 år föds tronarvingen, lilla Fredrik. Och nästan alla jublar. Men inte änkedrottningen, kungens styvmor. För det här innebär ju att hennes son knuffas ner ett snäpp i turordningen till trontillträdet. Ska den nya familjemedlemmen äntligen svetsa samman det kungliga paret? Nja, det börjar se omöjligt ut. Christian är klar med sin plikt och återgår till att vara kall mot sin maka. Kanske borde det göra henne glad att Christian bestämt sig för att åka ut i Europa på bildningsresa i 2 långa år. Men Caroline Mathilde bönar och ber om att få följa med. Inte minst när hon får veta att han ska besöka hennes hemland. Men det är för döva öron. I maj 1768 rullar ett gäng droskor, 56 personer söderut mot Schleswig. Utan Caroline Mathilde. Men resan blir trots allt inte så lång. För efter mindre än 1 år, i januari 1769, är Christian plötsligt tillbaka. Och något verkar ha hänt på färden. För den 20-åring som kommer hem är en ny man. Mycket lugnare. Verkar ha tappat intresse för att härja runt på stan. Och kanske har det att göra med att han har träffat någon som har stort inflytande på honom. Och som han har med sig hem. En läkare. Johan Friedrich Struensee.
Han var ju född i Tyskland. Hans far var präst och professor. Och Struensee var alltså uppvuxen i ett djupt religiöst hem. Han utbildade sig då till läkare och om jag har förstått det rätt så tog han ju också medicin, doktorsgrad. Alltså att han disputerade inom medicin. Så han var ju väldigt välutbildad. Och efter det så fick han ju en tjänst som läkare i Altona som låg i närheten av Hamburg. Och han var ju stadsläkare där. Och han var skicklig. Han blev känd för sin skicklighet och nådde ett gott anseende som stadsläkare.
I staden Altona klev han på för att vara kungens reseläkare. Men Struensee fick så bra kontakt med Christian att han blev ombedd att följa med till Köpenhamn och fortsätta jobba som livläkare, alltså som en av kungens privata läkare. Det är mer regel än undantag att en regent har en stab av medicinskt kunniga. Men just Christian är kanske i mer behov av en livläkare än de flesta. Både vi, Caroline Mathilde, och hela det danska politiska etablissemanget vet ju att han är lite egen. Och förhoppningen om att hans knepiga beteenden skulle mogna bort har inte infriats. Det har bara blivit värre. Han kan få våldsamma utbrott när han grimaserar vilt, skär tänder, hivar ut allsköns föremål från slottsbalkongen och jagar hovmän med dragen värja. Eller så kan han sitta i timmar och stirra på sina egna händer, alldeles apatisk. Andra gånger babblar han osammanhängande om olika vanföreställningar eller vrider sig i svår ångest. Definitivt mer bekymmersamt än en tonårings humörsvängningar.
Ja, alltså idag så säger man, skulle man ju diagnostisera honom med schizofreni. Han var nervöst lagd, beskrivs han ju som. Hans psykiska ohälsa blev ju definitivt inte bättre av att han fick ju väldigt mycket aga, stryk under uppväxten av sin lärare. Det kan ju definitivt inte ha gjort honom bättre, utan snarare försvårat hans känslighet och hans mående av att få stryk hela tiden i stort sett.
Livläkaren Johan Struense blev nog varse Christians psykiska problem ganska omgående. För under resan berättade kungen med stort allvar att han egentligen är en bortbytt bondpojke, inte alls Danmarks regent. Och att han vill att de två ska rymma tillsammans och bli soldater. En annan läkare hade kanske tillämpat de behandlingsmetoder som tiden bjuder för psykiska åkommor. Till exempel att slå patienten i bojor och munkavle, chockbehandla med iskallt vatten eller försöka skrämma vett igenom. Men i Struense har Christian hittat en mer human läkare som inte tror på samtidens grymma behandling. Okej, några kalla bad blir det väl för att hantera det lite väl otyglade masturberandet. Men i övrigt är samtal- och sysselsättningsterapimodellen. Uppenbarligen har det gjort nytta. Och Struense har blivit en riktig favorit hos kungen. Och när han gör entré i Köpenhamn skärmas fler av den bredaxlade 32-åringen. Det ryktas bland hovdamerna om att han är en riktig förförare. Och med sin blonda hästsvans ses han av många som en läckerbit. Caroline Mathilde är nog en av dem. Men som kungens man är han automatiskt på hennes lista över fiender i det kalla äktenskapliga kriget. Så hon håller behörigt avstånd. Ända tills det en dag, någon gång under hösten 1769, blir det nu 18-åriga drottningens tur att behöva en läkares hjälp. Dagarna i ända ligger hon i sängen. Kroppen verkar inte sjuk, men den sorgsna uppsynen vittnar om en inre smärta. En som sitter i själen. Kung Christian insisterar på att drottningen ska tala med livläkaren Struense. Och efter lite övertalning går hon med på det. Och han begriper snart vad som står på. Caroline Mathilde har drabbats av melankoli. Depression med dagens läkarspråk. Och ordinationen blir att läsa böcker, vara mer social. Och som mirakelkuren mot psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet. Ta stärkande promenader. Det hjälper. Men någon gång i början av år 1770 är Caroline Mathilde tillbaka i sängliggande tillstånd. Nu är hon febrig, men inte av sjukdom, utan av åtrå. För bredvid henne på de passionsfläckade, tillskrynklade lakanen ligger hennes nya älskare, livläkaren Johan Struense.
Hon fick ju med tiden allt större förtroende för honom. Och jag kan tänka mig då att hon uppfattade honom som lugn, sansad, klok, bildad, karismatisk. Som en motsats då till hennes lynnige make. Han vann hennes förtroende och det övergick i vänskap. Sen så efter nyår, i början av 1770, så inledde de ett intimt förhållande. Hovet hade ju givetvis koll på att han allt oftare kom på besök och att han stannade allt längre, och just att de med tiden också gjorde utflykter tillsammans, ensamma, red iväg, promenader och så vidare.
Det här tycks ju vara upplagt för katastrof. En psykiskt instabil kung blir sviken, inte bara av sin hustru, utan också av sin närmaste anförvant. Det skulle kunna sluta hur illa som helst. Men besynnerligt nog verkar det vara det bästa som kunde hända på Christiansborgs slott. Caroline Matilda har fått färg på kinderna. Kungen håller inte längre på att kasta ut vedträn och böcker genom fönstren. Och med den gemensamma gunstlingen som brygga förbättras deras relation. De umgås och talar mycket med varann. Och ingen verkar ana oråd. För vem skulle kunna tänka sig att en simpel läkare skulle spela den roll Johan Stroensee gör nu? Och än mindre, den han ska spela inom en mycket snar framtid. Medan kungaparet njuter av sitt nyfunna familjemys har andra ut i landet sorg. För in över Danmarks gränser har en objuden och obehaglig besökare vandrat. Smittkopporna. En skoningslös sjukdom som skövlar liv i hela Europa. Främst är det barnen som drabbas. På våren 1770 har den nått Köpenhamn. Och ingen går säker. Inte ens kronprinsen. Men genom en ny och kontroversiell metod lyckas kungens älskling Johan Stroensee säkra gossens liv. Han genomför en tidig version av vaccination. Prinsen blir immun mot smittkopporna. Och livläkaren belönas rikligt med officiella titlar. De är starka statussymboler, visar en upphöjd ställning. Och det väcker avundsjuka hos adeln. Den där läkaren, nobodyn, har börjat klättra. Usch. De nya tjusiga ämbetena innebär att Struensee får en saftig löneökning och har en stående biljett in i de finare salongerna. Spelkvällar i stans palats, middagar med kungaparet. Så nu kan Caroline Matilde träffa sin älskare öppet, så länge de inte låter sin romans synas. Vilket ju brukar vara svårt. Det vet alla som har varit kära. Och någonstans i de här krokarna, framåt försommaren 1770, börjar hovfolket begripa vad som är på gång. Det tisslas och tasslas vitt och brett om drottningens och livläkarens romantiska äventyr. Någon har till och med sett dem kyssas mitt på dagen. Det är dags att gå till botten med misstankarna.
Christiansborgs slott, Köpenhamn, våren 1770. Med barnslig förväntan tittar de på varandra, kammarpigan och de andra hovdamerna. Under natten har de satt vax i nyckelhålet på dörren till drottningens sängkammare och kilat in papper mellan dörrfogarna. Och fällorna har gett utdelning. Vaxet är inte kvar i nyckelhålet och pappren har rört på sig. Någon har alltså låst upp drottningens dörr. Men för att vara säkra på att ertappa rätt gärningsman har kammarpigen också strösslat ut mjöl över stengolvet i den mörka lönngången mellan Caroline Matildes våning och Struensees. Och nu är det dags att ta reda på vad det sista testet gett för resultat. Sällskapet gör stora ögon. Från drottningens sängkammare avtecknar sig stora fotspår i det tunna vita täcket. För stora för att tillhöra den spenslige kungen. Med bestämda steg går de i gemensam trupp för att konfrontera Caroline Matilda.
Det sägs att Struensee tycker att Caroline Matilda ska muta hovdamerna och hålla tyst om deras affär. Men det slutar istället med att drottningen bekänner färg. Hon menar att man har rätt att vara otrogen om man inte har gift sig av kärlek. Och att man ska följa den man älskar, om det så är till galgen. Ja, till och med till helvetet. De orden ska hon få anledning att ångra. Hovdamerna varnar drottningen. Det här kommer inte sluta väl. Caroline Matilde lyssnar. Och en kort period slutade att knarra om nätterna från hennes rum. Men inte för att relationen är över, utan för att rummet är tomt. Hon har bytt sängkammare, till en närmare Struensees. Drottningen verkar vara berusad av förälskelse. Så berusad att hon kanske glömmer vem som har mest att förlora i den här härvan. Visst är hon själv i farozonen om det blir en skandal. Men hennes blå blod ger ett effektivt skydd. Johan Struensee däremot, uppkomling, borgare och dessutom en främling som den tysk han är, kan råka riktigt illa ut. Det är inte bara hans anseende, utan hans liv som står på spel om något skulle gå snett. Eller om. Vem försöker vi lura? Det handlar ju om när. Hittills tycks kanske allt vara under kontroll. För den enväldiga kungen, han verkar vara obrydd om arrangemanget. Men snacket om vad som sker mitt i det danska hovet har fått vingar. Inte så mycket kärlekskarusellen, inte ännu. Men det pratas om att en röta har fått fäste i Danmark. I Storbritannien har Caroline Mathildes bror, kung Georg den tredje, fått höra talas om en besynnerlig utveckling. Att det inte är kung Christian som styr sitt rike, det har man vetat om länge. Men nu är det inte ens adelsmännen i rådet som håller i taktpinnen, utan en annan man. En tysk. En läkare som nästlat sig in i maktens centrum. Och där torgför han sina radikala och farliga idéer. Upplysningsidéer.
En grundval för upplysningen, det var ju tron, en väldigt stark tilltro på människans förnuft. Själva, vad ska jag säga, hela tidsandan som vi brukar kalla för upplysningen, den kan ju sammanfattas med att det handlar om förnuft och det skulle vara samhällsnytta om man ifrågasatte auktoriteter och privilegier och kyrkans makt över samhället. Och man lanserade också nya idéer om hur stat och samhälle borde organiseras. De rådande auktoriteterna var ju skeptiska, även om många monarker också anammade flera av idéerna, att de tog intryck av upplysningstidens idéer, men de var ju självfallet inte villiga att avskaffa sig själva och sin egen makt. Alltså reformerna fick ju inte gå så långt så att de hotade härskarens position, kan man säga.
På hösten 1770, inte långt efter Caroline Mathildes 19-årsdag, tas ett stort upplysningsmässigt kliv i Danmark. Genom ett kungligt påbud införs total tryckfrihet. En fullkomlig omsvängning i samhället. Tidigare har folk inte fått delta i det offentliga samtalet och absolut inte kritisera överheten. Plötsligt kan vem som helst i stort sett säga vad som helst i skrift, helt anonymt. Och den som ligger bakom det här är givetvis inte kungen, utan Struensee. För via Christian har han mer eller mindre börjat ta över regeringsmakten. Bearbetat honom, eller manipulerat kanske man kan säga. Det är ju kungen som bestämmer, har Struensee påmint om. Han ska inte behöva finnas i och bli överkörd av ministrarna i rådet. Och gradvis isoleras Christian av Struensee. Ser till att han inte träffar någon annan. All kommunikation ska ske brevledes. Och gissa vem som läser det som skickas. Steg för steg börjar sedan Struensee möblera om i politikens topp. Plockar in nya rådgivare från borgarklassen som ersätter adelsmännen. Som förstås blir mer och mer irriterade. Men den som har den enväldiga kungen i sitt koppel är den som bestämmer. Och med rådsherrarna avväpnade har Struensee nu fria tyglar och igång brakar ett moderniseringsprojekt där upplysningstankar blir verklighet. Och inom 2 år kommer nästan 2000 reformer att ha sjösats. Tortyr och dödsstraff avskaffas. Religionsfrihet införs. Oäkta barn får döpas. Adelsmän kan inte längre luta sig mot sin börd. Nu är det meriter som gäller. Det här är glada nyheter. Framförallt för borgare och bönder som kanske ser en ljusnande framtid. Men Johan Struensee ska få erfara att opinionen snabbt kan svänga i tider av stora förändringar. De som är nöjda idag kan imorgon ha hittat något nytt att reta upp sig på. Fast vissa retar sig förstås redan idag. Bland de undanskuffade adelsmännen gnisslas det tänder. Och så gör Struensee ett fatalt misstag. Han börjar omfördela budgeten, skär ner inom det militära. Och att stöta sig med höjdare inom armén är sällan ett smart drag av någon som vill sitta säkert på sin tron. Eller som i det här fallet, lite bredvid tronen. Var är då den 19-åriga Caroline Mathilde mitt i den här politiska smeten? Ja, det är lite lurigt att svara på. Stroessner förklarar för henne att kungens sviktande mentala hälsa gör att han måste bli styrd av någon annan. Så varför inte drottningen? Och så blir hon livläkarens kurir. Hans budskap bärs till Christian av henne. Och hon förmår honom att göra som Stroessner vill. Vid hovet talas det om att det är hon som är själva spindeln i nätet. Att det är drottningen som är Danmarks verkliga härskare. Hur mycket sanning ligger det i det?
Var Caroline Mathilde då bara ung, förälskad, som blev liksom, i sin passion, blev bara utnyttjad av Stroessner för att han skulle skaffa sig makt? Eller var hon själv politiskt aktiv? Och problemet är ju att det ju, finns många indicier på att hon var politiskt drivande. Men samtidigt så är ju ändå källorna få kring vilken roll hon spelade. Men man kan väl säga att den skola som enbart säger att hon var förälskad och ointresserad och ett offer för hans makt, den skolan här är ju mycket också från liksom 1800-talets historikers syn på kvinnor. Det vill säga att man ansåg inte att kvinnor var politiskt aktiva eller hade något politiskt intresse, utan kvinnans plats var i hemmet.
Men oavsett hur stor hennes inblandning i det politiska arbetet är, verkar hon vara en smula fartblind. Stroessner är lika så. Hans vänner varnar för att det kanske går lite väl raskt i det här. Folket måste ju hinna vänja sig vid förändringen. Men han slår döva örat till. Kör på som ett skenande fyrspann. Tills något plötsligt händer som sätter en pinne i hjulet. Senast var det med enorm glädje som nyheterna togs emot. Men den här gången är den snart 20-åriga Caroline Mathildes växande mage inte en välsignelse. För skvallret om drottningens erotiska eskapader har sipprat ner till det danska folket, som blir höggradigt misstänksamma när det proklameras att kungen i juli 1771 fått en dotter, lilla prinsessan Louise Augusta. Vem har fått en dotter, sa ni? Kungen? Eller kanske mannen som själv förlöste henne? Drottningens älskare, livläkaren Stroessner. Lite pikant är det ju att samma dag som flickan döps tar straffet för hor, alltså otrohet, bort i lagen. Och livläkaren, han upphöjs till greve. Men överraskningarna är inte slut där. För det dröjer inte länge förrän Stroessner får en ny hittepå-titel. Geheimkabinettminister. Och när folk inser vad det betyder, ja, då tappas det nog en och annan haka ut i landet. För det här ger nämligen Johan Stroessner obegränsad makt. Inte ens kungens underskrift behövs längre. Han kan styra och ställa precis som han vill. På mindre än ett och ett halvt år har Johan Friedrich Stroessner lyckats med det som adelsmännen i rådet kämpat så länge för. Total kontroll över kungamakten. Och nu börjar kanske Caroline Mathilde att känna stressen ila i magen. Så här mycket makt är det nog inte gynnsamt för Stroessner att ha. Hon har försökt avråda honom, bromsa in lite. Men det är förgäves. Och Christian, som hade börjat må bättre av läkarens behandling, börjar visa tendenser att återfalla i sjukdom. Men istället för att se problemen i vitögat verkar hon mest sticka huvudet i sanden.
Hörsholm, hösten 1771. Belåten mår hon sig i sängen. Så kliver hon upp, sträcker sig efter en ledig klänning. Korsett har drottningen slutat med, precis som hon slutat med titlar och den stela hovetiketten. Besökare har förfärats. Sån lössläppthet anstår inte landets regenter. Men Caroline Mathilde bryr sig inte om dem. Livet här på det kungliga landstället är rena paradiset. Med lätta steg tar hon sig till lustslottets matsal, där ett mindre hushåll passar upp på henne och kungen. Efter att frukosten är serverad avlägsnar sig tjänarna och struense och drottningen konverserar livligt över en kopp kaffe. På dagens agenda står jakt eller kanske en utflykt i bokskogen, arm i arm som vanligt. Men först ska kronprinsen få sitt kallbad. Caroline Matilda har hört hur det talas om att han uppfostras som en bondpojke. Men hon är övertygad om att ett enkelt liv i naturen, där hennes ögonsten får andas frisk luft, springa barfota i trädgården och leka med barn från alla stånd, kommer göra honom stark och duglig, redo att en dag ta över kronan och spiran från sin trötta far.
Den lilla kungafamiljen syns allt mer sällan i Köpenhamn, utan tillbringar stor del av tiden i lantlig ro ute på ett av deras andra slott. Det känns kanske som en trygg plats där alla problem kan glömmas bort. Men utanför bubblan är det desto oroligare. För nu börjar vanligt folk, borgare och bönder, bli mer än lovligt tveksamma till den tyska uppkomlingen som äter av kungens gröt, sover i hans säng, sitter på hans tron, ligger med hans fru. Och danskarna är inte redo för alla de nya reformer och lagar som i rasande fart pumpas ut.
Problemet var ju bara att de var ju oftast ganska dåligt förberedda och inte anpassade till danska förhållanden. För även om Struense och flera med honom ville reformera det danska samhället, så var det ju ändå i grunden ett väldigt konservativt samhälle. Och det innebar ju att många av de här reformerna, Struense vill ju bland annat reformera det offentliga livet, det vill säga att han införde stora offentliga besparingar. Och det drabbade ju många ekonomiskt när de blev av med tjänster, pensioner drogs in. Han gjorde stora nedskärningar inom militären, och allt det väckte ju ont blod givetvis.
Och nu på hösten börjar protesterna att bli högljudda. Struense går i ett trängt läge med på eftergifter till en klagande grupp. Och då dyker det förstås upp fler missnöjda med många och sura krav. Geheime kabinettminister Struense tvingas upprepade gånger att backa och ge folk det de vill ha, men försöker samtidigt drämma till med egna åtgärder för att mota andra problem i grind. Till exempel ta itu med det här med att folk nu för tiden tydligen får säga vad de vill i det här landet. Förgyllda gemak är inte så täta att de döljer horkaren och horan. Eller kungen borde resa sig och utkräva hämnd och befria sin äktenskapliga säng från de skändliga fläckarna. Tidningsskribenterna skräder inte orden när de kan gömma sig bakom anonymiteten. Struense hade nog hoppats på att pressfriheten skulle leda till en pigg debatt om hans reformer, eller att gamla sanningar skulle kritiseras. Men istället är det alltså han själv och drottningen som blir måltavla för de vassa pilarna. Och så kan de ju inte ha det. Den nyinstiftade pressfriheten dras in. Reformatören Struense backar Danmark tillbaka in i den gamla ordningen. Och nu liknar han mer och mer en diktator. Påbud om frihet i olika frågor ersätts med förbud. Med allmänheten i stramare tyglar tänker kanske Struense och hans lilla makttrio att allt är löst och återgår till att omstrukturera riket. Men antingen begriper han inte var det verkliga hotet finns, eller så blundar han inför det. För det är inte det danska folket som kommer bli Caroline Matildes och Struenses undergång. De vassaste dolkarna glimmar innanför slottets väggar. Kristallkronan glittrar och tusentals stearinljus lyser upp den hästskoformade lokalen. Dagen till ära har logerna dekorerats med guld och lila siden. Bänkarna ställts undan och golvet höjts upp i nivå med scenen. Det är den 16 januari 1772 och kungen, drottningen och Struense, som är tillbaka i stan, har bjudit in till maskeradbal. Alla som har råd med biljett är välkomna. Kanske vill de vinna tillbaka folks sympatier, för det har verkligen slagits på stort. och den 20-åriga drottningen, i sidenklänning broderad med rosa blommor, strålar av lycka. Skrattar och virvlar runt på dansgolvet med Struensee. Framåt 3-tiden på natten rumlar festdeltagarna hemåt och ljusen släcks. Men på slottet är några fortfarande klarvakna. Ett sammansvuret gäng som samlats i änkedrottningen, kungens styvmor Juliana Marias gemak. I flera månader har de planerat för den här kvällen. Den där fördömda läkaren ska äntligen störtas. Och Danmark räddas. Med vapen, om så krävs. Vilka är det då som är i startgroparna för en statskupp?
Ja, dels var det ju missnöjda officerare i och med att Struensee hade genomfört nedskärningar i försvarsmakten. Sen har vi ju änkedrottningen Juliane Marie som tyckte att Caroline Mathilde och Struensee, de uppträdde skamlöst. Hon var också orolig för sin egen sons tronföljd eller plats i tronföljden. Så att de finner ju varandra, de missnöjda grupperna, Juliane Marie och hennes son arvprins Fredrik, och militärer som också kan ställa beväpnade soldater till förfogande för den här palatskuppen.
Änkedrottning Juliana Maria har alltså flera anledningar till att vilja göra sig av med Struensee. Men det var när hon hörde prat om att han planerar att mörda Kristian den sjunde som hon på allvar hakar på. Ryktet är förstås ihopdiktat, saknar helt grund i verkligheten. Och det vet kanske Juliana Maria också om. Men det skulle vara en någorlunda lovlig orsak till att göra sig av med livläkaren. Och när den bitande kalla vinternatten börjar övergå i morgonstund vid 5-tiden skrider de till verket. Soldaterna står posterade både i och utanför slottet. Steg 1. Få med sig kungen. För de måste få en skriftlig order från regenten. Han väcks och blir förstås skärrad när han får höra att hans närmaste vill mörda honom. Och att han måste underteckna ett papper om att hans hustru och livläkare ska arresteras. Men Christian skriver fogligt på.
Han kanske inte visste exakt vad det var han skrev under, och sen så just att den här situationen i sig då, att han ligger och sover och så kommer då hans, får man säga, elaka styrmamma in mitt i natten med beväpnade soldater. Det var väl förmodligen en ganska tuff upplevelse för honom, att det blev en skräckartad upplevelse förmodligen.
Efter att underskriften är säkrad förs Christian till änkedrottningens kammare. Det som nu ska ske får han inte bevittna. Då kanske sanningen kommer fram och han ångrar sin order. Med kungen i säkert förvar inleds steg 2. Haffar Struensee. Och det går, förvånansvärt kanske, relativt enkelt. Efter några inledande protester låter han sig föras ut och körs iväg för att sättas bakom galler. Tredje och sista steget. Drottning Caroline Mathilde. Och som alla minns från introt till det här avsnittet är det en annan femma att gripa henne. Efter att ha slängt sig ur sängen och sprungit runt i vredesmod försöker hon fly. Lyckas ta sig förbi soldaterna ner i korridoren mot kungens rum där hon bankar frenetiskt på dörren. Men där inne är det tomt. Och till slut vet inte den förvirrade drottningen vad hon ska göra annat än att ta sig tillbaka till sin egen kammare. Där dimper hon uppgiven ner på sängkanten med tårarna tillrande ner över ansiktet. Det är kört. Hon har nog en uppfattning om vad som kommer hända nu. Och hon klamrar sig fast vid det sista hon har. Barnen. Kan hon inte få ta med sig barnen? Flickan? Ja, okej då. Men kronprins Fredrik kan hon glömma. Han är Danmarks son och hålls kvar på slottet i Köpenhamn. När Caroline Mathilde fått på sig kläder förs hon med lilla Louisa Augusta i famnen genom stadsportarna i en täckt vagn mot fängelset. Att planera ett kungamord, det är tveklöst högförräderi och majestätsbrott. Att det som i Struensees fall inte är sant spelar mindre roll. Det kommer inte vara någon som ställer följdfrågor. Och om någon skulle göra det finns ett dokument som bevisar Struensees skuld. Förfalskat förstås. Men varför förstöra en god historia genom att dubbelkolla den? Och nu måste massorna blidkas. Först med fest. Och sen med blod. Kuppmakarna har sett till att ryktet om att han försökt störta kungen har spridits i huvudstaden. Och nu när Christian, morgonen efter det stora spektaklet, framträder på slottets balkong inför sina undersåtar, jublar de över att han lever och revoltören är gripen. Ända från slottet Kronborg i Helsingör går det att se att Köpenhamn är alldeles illuminerat. Caroline Mathilde ser ljusen genom fönstergluggen i sin fängelsecell, sägs det. När hon frågar vad de firar får hon höra att den glada tilldragelsen är Struensees fall. Hon har gjort sitt bästa för att mildra det. När hon fick höra att det kunde vara fördelaktigt för hans sak om hon erkände sina äktenskapsbrott tog hon på sig hela skulden. Bekände formellt otroheten som alla redan känner till. Men har han varit lika lojal mot henne?
Som jag förstått av förhören så förnekar ju Struensee först allt, liksom, att de ens överhuvudtaget haft någon relation, utan har enbart träffat henne, drottningen, i egenskap av att vara hennes läkare. Han skyllde ju också så tillvida på Caroline Mathilde och sa att det var hon som insisterade på att de skulle promenera och rida ensamma tillsammans, fast han själv hade velat att drottningen skulle haft med sig en uppvaktning, och att Caroline Mathilde då skulle ha hotat att, liksom, att han skulle mista hennes förtroende om han inte gjorde som hon sa han i förhören till att börja med. Men sen så, det är lite oklart, men han kan också ha varit utsatt för tortyr.
Men när Caroline Mathilde får höra att hennes älskade skyller på henne vägrar hon att acceptera att det är sant. Om han sagt så kan det bara vara för att han tvingats till det. Om att hända flackar fortfarande hoppets låga där på Kronborg. Kanske kan Struensee få behålla livet och bara förvisas från Danmark. Men hon vet nog att sånt hopp är fåfängt.
Östre Färled, Köpenhamn, 28 april 1772. Morgonen är gråkall och dimmig, men ingen kan undgå att se den jättelika byggnadsställningen som reser sig mot himlen. På ett stort fält är den placerad, och runt omkring står vakter och tiotusentals nyfikna människor. Men i den väldiga folkmassan finns också en ofrivillig åskådare. I en vagn, parkerad bredvid, sitter nämligen Johan Struensee, fjättrad i kedjor. Och nu måste den före detta livläkaren se när en av hans vänner, dömd som medskyldig, förs upp till schavotten. Höra hur böden svingar sin yxa, hugger av den dömdes högra hand innan bilan faller och tar hans huvud. Så sönderdelas kroppen i fyra delar, skyfflas ner i en lastvagn för att köras till Gallibacken. Där ska hans huvud och händer placeras på en påle och lemmarna hängas på hjul. Det grymma ödet, som snart också ska drabba honom, är tydligt beskrivet i domen. Men inget har förberett Struensee på att tvingas sitta på första parkett. När beskedet kommer om att det är hans tur att kliva upp i en likblek av fruktan, skakar så mycket att böden måste hjälpa honom ta av sig kläderna. Och när Struensee lägger halsen på stupstocken ser han att träet fortfarande är rött av blodet från hans döda vän.
Inkräktaren Struensee har oskadliggjorts. Men Caroline Mathilde då? Kan man ta livet av en drottning bara sådär? Nej, det kan man faktiskt inte. Och vill förmodligen inte heller. För där Struensees avrättning står som ett varnande exempel för den som kanske övervägde majestätsbrott, är otroheten som orsakat drottningens fall något som snarare måste tystas ner. för man vill absolut inte förarga Storbritannien, där hennes bror ju är kung. De är nämligen redo att ta strid för sin prinsessa när Danmark kräver att hon ska bli kvar i landet som en sorts palatsfånge.
Ja, åtminstone så hotar de att bryta de diplomatiska förbindelserna med Danmark. Och man lät också utrusta en flotta. Och Danmark förstod budskapet och gav med sig att Caroline Mathilde fick tilläts lämna Danmark.
Hem till England får hon ändå inte resa. Istället ska Caroline Mathilde sätta sig i en form av husarrest i Celle, en stad i dagens Tyskland som på den här tiden kontrolleras av britterna. Men trots att hon slipper vara kvar i landet där hon hatas av både folket och hovet, är hon förmodligen djupt olycklig. Hon har förlorat nästan allt. Sin make, sin älskare, sin titel, sin son. Bara dottern, den snart ettåriga Louisa Augusta, har hon fått behålla. Men när hon i slutet av maj, bara några veckor efter Struensees avrättning, snart ska skickas iväg, kommer det sista dråpslaget. Kärleksbarnet ska också tas ifrån henne. Till Kronborg har några hovdamer kommit för att hämta flickan. Men Caroline Mathilde förmår inte släppa henne. Hon trycker snyftande sin dotter hårt mot bröstet. Mumlar ohörbart. Till slut måste hovdamerna lossa hennes grepp och mer eller mindre slita barnet ur den fallna drottningens famn. Och när den kungliga vagnen med prinsessan rullar iväg mot Köpenhamn hörs fortfarande de förtvivlade ropen från mamman som förlorat båda sina barn. Caroline Mathilde är inte ens 21 år fyllda och hon borde ha större delen av sitt liv framför sig. Men även om det som väntar förvisso är en relativt bekväm tillvaro rent materiellt, är hon fast där i sin lilla värld. Och gifta sig på nytt och börja om finns förstås inte på kartan. Den här skandalen har fläckat henne för evigt. Men i Danmark är det faktiskt inte alla som skyr den före detta drottningen. Vissa vill till och med försöka få henne tillbaka upp på tronen. För det blev kanske ändå inte så bra efter livläkarens fall. Kristian VII, som fortfarande lider av sin psykiska ohälsa, blir toppstyrd av kuppmakarna och under deras regim rivs Struensees reformer upp. Danmark återgår till sitt gamla, repressiva skick och de som hoppats på ett mer modernt land får se sig besvikna. Caroline Mathilde vill nog mer än gärna ta sig tillbaka till Köpenhamn, inte minst för att hon längtar våldsamt efter sina barn. Och med några adelsmäns hjälp kan hon kanske rentvå sitt namn. En plan börjar faktiskt formuleras och är nästan på vippen att bli av. Men en elak febersjukdom sätter stopp för det. Efter 3 år i husarrest vissnar vår engelska ros för alltid. Insjuknar och dör sedan den 10 maj 1775. Några månader innan sin 24-årsdag. Den danska drottningens liv blev stormigt och kort. Men det som sattes i rörelse i och med Struensees och hennes besynnerliga trekant med kung Christian har inte avstannat helt. När hennes son Fredrik i mitten av 1780-talet blir regeringsmyndig händer det återigen något i den danska politiken. Kung Christian är bara i 35-årsåldern men i dåligt skick och han välkomnar sin son in i statsrådet. Och med en signatur på ett papper gör den enväldiga kungen gällande att all makt nu ska utgå från kronprinsen. Fredrik styr skutan i ungefär samma riktning som hans mor och Struensee gjorde. Den gamla regeringen får flytta på sig och reformarbetet inleds igen. Livegenskapen avskaffas och slavhandel förbjuds. För ja, Danmark har kolonier där man sysslar med slavhandel. Kanske hade ändå ett upplysningens frö tidigt planterats i den danska jorden av skandaltrojkan. Struensee, kung Christian VII och drottning Caroline Mathilde.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Erik Lagqvist, Marie Fjellborg, Jenny Bergman, Sardar Shrad och Julia Hybrant.
Vill du veta mer om litteraturen som ligger till grund för avsnittet finns en lista på vår hemsida.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.